utgår, eller som är dagens text för predikan. Andra Korinthierbrevet 5. Och med början i vers 1. Och fram till vers 10. Men innan vi gör det så tänker jag bara ge en pålysning att torsdagsmötet som är på torsdag, men nu för det är torsdagsmöten är på onsdagar och fredagar och alla möjliga, vi får lösa problem, men det kommer att vara faktiskt hemma hos Heidi och Lisandros den här torsdagen, så om inte annat så bara kom och titta på deras fina nya hem. Det ligger alltså precis ett stenkast från där vi bodde, Tina och jag, i 11 år, alltså i Tollare. Det är alltså på torsdag klockan 19. Jag skickar ut info där om adresser och eventuella portkoder och busshållplatser och parkeringsautomater och vad allt det är så krångligt när man ska någonstans. Så det är det. I övrigt så behöver jag inte säga så mycket, men vi har ju våran sommarbibelskola i Riga som går av stapeln, nu måste jag se här så jag inte säger fel här, 10 juni är en måndag, och så från den 10 juni till fredagen den 4 juni så har vi en sommarbibelskola i Riga. Vad sa jag? 4:e. Ja, gå bakåt i tiden här liksom. Vi slutar innan vi börjar. Okej, 10-14 juli. Och pastor Matti Sirviö kommer att vara där och undervisa en väldigt, väldigt intressant kurs som han har undervisat tidigare. Där han nämligen talar om olika aktuella ämnen. Liksom vad Bibeln säger om en massa olika saker. Och det är otroligt liksom skapelse, abort, vad det nu kan vara liksom. Han tar upp säkert 30-40 olika sådana här brinnande ämnen och vad skriften säger om det. Jag kommer att undervisa en kurs som jag har glömt titeln på, men det handlar om frälsningen och alltså frälsningens historia och biblisk frälsning, vad det innebär. Så det är det. Och sen har vi vår egen sommarkonferens 4-7 juli, och det är alltså i Ludvigsborg, vad blir det, 3 mil från Lund, även närmaste större stad antar jag, Hör och Hörby ligger också nära men de är mindre, för Ludvigsborg är knappt att man hittar på kartan, det är bara några 100 hus, men där kommer vi hålla till i byahuset, det är alltså samma plats som det var de 2 senaste åren där, och pastor John Boyce kommer att vara huvudtalare från London, erfaren missionär från Tjeckien och många, många andra platser, men har också bott i Sverige under många år. Så han kommer att vara där tillsammans med många andra. Så det är de pålysningar vi har. Har jag glömt något? Nej, inget. Okej. Okay. Då så kan vi gå till andra Korinthierbrevets 5 kapitel och versarna 1-10. Och jag kommer att göra så att jag läser det alldeles strax. Och jag läser några versar i taget och så kommenterar jag. Så vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för att vi kunde fira nattvard. Vi tackar dig för den gåva vi samlade in. Vi tackar dig också för de pålysningarna vi gjorde. Det vi har att se fram emot under våren, sommaren, veckan som kommer. Herre, nu ber vi också att du talar till våra hjärtan angående de här verserna som vi ska dela från andra Korinthierbrevets 5 kapitel. Herre, det finns inte en vers i ditt ord som inte är utandad av dig. Det finns inte en vers som inte har potentialen att förändra och förvandla våra liv för evigt. Det handlar inte om ordet, det handlar om hur vi tar emot ordet. Det är där vi ber Jesus nu att våra hjärtan skulle vara inställda på att höra och ta emot och att lyda ordet. Vi ber för de här verserna att din ande skulle smörja din förkunnare att förkunna ordet på ett sätt som leder oss framåt i vår tro, leder oss till nästa steg i vår vandring, i vår helgelse, i vår avskiljelse till dig, Herre. Signa de här tankarna i ditt dyra namn, Jesus. Amen. Påsken handlar ju om död och lidande, kan man säga. Lätt. Men det handlar också om uppståndelse. Är jag en ofrälst person, eller om jag bekänner mig till någon annan religion än kristendomen, eller om jag är nominellt kristen, liberal teolog, så kanske jag inte tror på uppståndelsen. Vad blir då kvar av påsken? Ja, död och lidande, historiskt sett, och så lite tradition. Men för oss så finns det någonting mer än döden. Och titeln för min predikan den här morgonen är Livet bortom döden. Livet bortom döden. Och jag vet inte hur det är med er, men ibland så, ja, vi har faktiskt varit med släkt nu. Det var mycket, mycket fin tid, kan jag tillägga, på alla sätt. Så att jag har ingenting att klaga på. Men när vi träffar släktingar och vänner, kanske, vad det nu kan vara, så vet ni hur människor har en förmåga att prata om allt och inget. Ni vet vad det uttrycket betyder. Allt betyder, man pratar om precis allting, bla 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 bla. Okej. Okay. Och sen ingenting. Därför att man pratar inte om det som är viktigt egentligen. Utan man pratar om allt och inget. Och så brukar det vara när jag träffar släktingarna eller i arbetslivet och sådär liksom. Och sen helt plötsligt så säger jag någonting. Och så blir det precis knäpptyst. Ingen säger någonting. Det blir precis bara knäpptyst liksom. Han uttalade sig om någonting. Och på något sätt så måste det vara annorlunda. När jag öppnar min mun, det är någonting som är annorlunda. Därför att jag tolererar inte, jag låter lite arrogant när jag säger, men jag tolererar inte nonsens. Jag menar, du kan inte sitta och prata nonsens hela tiden. Vi lever i en värld där vi ska dö. Låtsas inte som någonting annat. Det är allvar liksom. Vad du fattar för beslut under denna livstid, det är vad du kommer att leva med i all evighet. Är det tillräckligt viktigt? Ja, absolut. Så det är viktigt. Någonstans mellan Los Angeles och San Francisco, jag vet inte om ni har kört den här kustvägen någon gång där i Stilla havet, så ligger det ett slott. Och det här slottet, jag vet inte om jag kan uttala det ens, men Hearst Castle säger man på engelska. Hearst, och det var en man som, jag tror han var i bokbranschen, han heter William Randolph Hearst, och han var extremt rik, och han byggde det här slottet, och han hade en väldigt speciell arkitekt som hjälpte till, ett fantastiskt, det finns än idag, ni kan gå och besöka det här slottet, men så när han levde och bodde i det här slottet så hade han en regel, och den regeln var att ingen som kom dit fick tala om döden. Det var absolut förbjudet. Om du jobbade där, om du besökte där, om du var en vän eller släkting eller någonting. Om du nämnde döden så fick du omedelbart respass. Därför att han ville inte höra om döden. Och jag tänkte på det liksom att vi, jag vill inte höra, jag vill inte se. Jag vill liksom låtsas som att det inte finns så. Och en del människor, de tror ändå på att livet fortsätter efter döden. Och de söker på något sätt de döda. Okulta, de har så här medier och personer som de tror liksom kan gå över gränsen. Och man kan höra från gamla släktingar och allt vad det nu kan vara. Vi kallar det för okultism. Någonting som Bibeln säger är absolut förbjudet. Det är absolut livsfarligt att tränga in i den andevärld som finns där bakom. Och jag är chockad egentligen när jag läser tidningarna och ser hur många människor som sysslar med sådana saker. Allt från astrologi till spåkort, allting sånt här. Och liksom, även kristna tycker inte att det är så konstigt. Men Bibeln säger att vi behöver inte de sakerna. Och inte bara vi behöver dem inte, vi är förbjudna att gå där. Det finns också människor som tror på vissa religioner, till exempel hinduismen och buddhismen, som säger att när jag dör så byter jag bara skepnad. Har jag levt ett bra liv så kanske jag blir någonting bättre. Har jag levt ett sämre liv så blir jag någonting sämre. Och jag måste gå genom ibland kanske hundratals eller tusentals sådana här återfödelsecyklar för att så småningom uppnå nirvana, som betyder att bli utplånad. Så att målet för de här religionerna, österländska religionerna, det är att utplåna sig själv. Och under tiden som man gör det och blir en del av världsalltet då, så måste man antagligen lida väldigt mycket då, leva i olika livsformer och allting. Ganska eländigt. Så att vi har ett ateister, vi har okultister, vi har religiösa människor, och alla försöker antingen att ignorera döden eller att förklara bort den eller att liksom förvränga någonting med den. Och det är därför som det är så unikt med att vi har kunskap om livet bortom döden. Och låt oss nu gå till andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Och den börjar så fantastiskt här, vers 1. Vi vet. Det är inte illa. Jag kommer ihåg på en arbetsplats som jag var chefen där. Han sa så här en gång att det enda vi vet, det är att vi inte vet. Det enda som är säkert i den här världen, det är att det är osäkert. Ja, väldigt uppmuntrande ord. Fantastiskt under. Men ändå så var han så dogmatisk med hur saker skulle göras och varför man skulle göra det och så vidare. Så jag vet inte hur det gick ihop. Men det är väldigt intressant. Vi vet. Jag älskar det. Det är inget flummigt med det här. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Vad är det jordiska tältet? Ett grekiskt ord här som kan betyda tält, det kan betyda tabernakel. Men det är någonting vi bor i. Vi bor i en kropp. Och vi skojar om det där liksom. Är det någon hemma? Liksom att kroppen är på något sätt ett skal. Men att det finns ett liv som finns innanför kroppen. Det förstår barn, det förstår alla människor på något sätt. Att det är någonting mer. Och jag säger att om det rits ner, och det gör det, därför att i och med att fallet skedde, i och med att synden kom in, så vet vi att våra kroppar blir allt sämre när vi blir äldre, sjuka. Men vi har en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så för oss som är födda på nytt så har det hänt någonting fantastiskt. I andra Korinthierbrevet 5:17 står det att vi är nya skapelser. Det betyder att Gud har gjort någonting. Och det här är någonting som inte kan upphöra. Det är någonting som inte försvinner bara helt plötsligt. Utan det finns där för oss och väntar på oss. Frågan är bara när det här sker. Jag tycker det är så häftigt att se att vi vet detta. Det är ingenting som vi behöver låtsas någonting om. Vi har en evig boning i himlen. Och många kopplar ihop den här versen med Johannes 14:2 där det står att i mitt faders hus finns många rum, tror jag. Vissa engelska översättningar använder ordet herrgård, alltså mansion på engelska. Men det är lite olika. Många rum betyder det bokstavligen talat. Så det betyder att det finns plats för oss. Är det en byggnad? Vet inte. Men det är en uppståndelsekropp som väntar på oss. En som inte är föremål för död och sjukdom och korruption och så vidare. Och jag tänkte på det här. Vi vet detta. I Johannes 8 och 31-32 så står det att Jesus kom med sanningen. Han kom med sanningen. Och sanningen ska, eller förlåt mig, det står i Johannes 1 att han kom med sanningen. Men det står att sanningen ska sätta oss fria, står det. Och det är ganska fantastiskt. Och i Johannes, första Johannes 5, verserna 11 och 13, så står det att jag skriver dessa ting till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Är inte det också fantastiskt att vi kan veta att vi har evigt liv? Det finns många kristna som inte vet det. Liksom, har jag det idag, men har jag det, eller jag kanske har det idag, men har jag det imorgon? Men vi kan veta dessa ting. Och detta är genomgående genom hela skriften, att vi kan veta. Gud skrev inte Bibeln för att den ska vara svår. Den är svår på så sätt att det finns alltid flera lager att tränga sig igenom och lära sig mer. Det finns aldrig liksom en tid när vi kommer, eller kommer och nu vet vi allt. Nu är vi liksom färdiga. Det finns det inte. Så på det sättet är Bibeln svår i bemärkelsen att vi kan lära oss mer och mer och mer. Men den är inte svår annars. Därför att Gud vill att vi ska veta. Och vi har ett temporärt boende i de här kropparna. Men vi har också ett permanent boende som väntar på oss. En uppståndelsekropp. Och det är det som den här första versen säger. Och sen finns det tre stycken så kallade konjunktioner. För er som är språkligt och grammatiskt intresserade. En konjunktion. Och det är vers 2 och vers 6 och vers 9. Och Svenska Folkbibeln 2015 konsekvent använder samma ord att översätta, nämligen ordet därför. Och jag har den här lite äldre översättningen, så den säger lite olika, men därför. Och det betyder att därför, så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Så det första vi ser här är att på grund av att vi vet att vårt tält håller på att brytas ner, det vill säga vår kropp, men att vi också har ett himmelstopp, det vill säga en uppståndelsekropp som väntar på oss, därför suckar vi. Ni vet vad ordet sucka betyder. Liksom, vi suckar. Och det tycks vara så att vi suckar mer och mer ju äldre vi blir. Det är svårare och svårare att komma upp på morgnarna och det är allt trögare, trapporna blir brantare, skriften i tidningarna blir mindre och mindre. Jag vet inte vad det är som håller på att hända, men det är någonting. Och vi suckar, det är någonting som inte liksom, vi vill liksom bryta loss från det här. Och så länge vi bor i detta tält, det vill säga vi kommer att sucka så länge vi är kvar i den här kroppen. Det finns ingen ultimat tillvaro. Och vi längtar att få iklädda oss vår himmelska boning. En uppståndelsekropp som inte har några begränsningar. En uppståndelsekropp som är fantastisk. Utan smärta. Utan åldrande. Utan sjukdom. Och utan död. Så står det i vers 3. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Det vill säga, vi känner oss nakna på något sätt, eller hur? Vi kan klä på oss en massa kläder och vi kan så här. Men det är ändå någonting liksom i den här världen, i den här tillvaron som gör att vi känner oss nakna. Liksom, det finns ingen plats vi kan gå där vi känner oss 100% trygga. Liksom, det är alltid någonting som kommer efter oss. Det är alltid någonting som påminner oss om olika saker. Att den här världen är så förgänglig. Och så i vers 4 står det, ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Uppslukat av livet. Är inte det fantastiskt att allt det här som har med döden att göra, allt det här som har med sjukdom att göra, allt det här som har med vår fallna värld att göra, det är någonting som kommer att bli uppslukat av livet. Guds närvaro gör detta. Även här i tiden. När Gud är närvarande. Ni vet liksom, vi har 10 000 frågor. Och vi har en massa saker som snurrar runt i våra huvuden. Men när Gud är närvarande bland oss. Då försvinner allt det. Och hur är det inte då den dagen. När vi kommer att vara med honom. I evigheten. Med våra uppståndelsekroppar. Allt det här kommer att vara uppslukat. På det här sättet. Och i vers 5, och den som har förberett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Jag vet inte om det fungerar eller används nu för tiden ännu, men när jag var liten så fanns det här systemet kvar någon månad. Man gick till en affär och skulle inte köpa mat nu, men alltså någon cykel eller någonting sånt där. Och man såg en cykel, men man hade inga pengar med sig just då. Ja just det, det är därför det inte finns, för att det finns inga pengar längre. Men om man ville köpa den här, och då kunde man ge en handpenning. Så man sa till den här handlaren då liksom att, kan du hålla den här cykeln för mig, så ger jag dig 10% av värdet. Och så kommer jag tillbaks i övermorgon med de andra 90%, och då tar jag med mig cykeln. Jag lämnade en handpenning, och det betyder att på grund av det så hölls den här cykeln, eller vad det nu var, åt mig. En handpenning. Gud har gjort samma sak med sin ande. Han har sagt att vi ska få en uppståndelsekropp. Vi har den inte ännu. Och ibland kan man tvivla på det. Hur ska det gå till? Hur ska det bli liksom? Vi tror inte riktigt på det. Men han har gett oss anden. Alltså på grund av det så vet vi att allt det andra också kommer att ske. Och anden har förseglat oss i Efesierbrevet 4:13 och i Efesierbrevet 4. Förlåt mig, i Efesierbrevet 1:13 och 4:30. Och vad betyder det att bli förseglad? Det betyder att det är ett sigill satt på oss. Gud har gett oss anden, men anden kan inte lämna oss, därför att han har förseglat oss med den. Och därför vet vi också att när det här jordiska tältet är nedbrutet, då har vi också en evig boning som väntar på oss i himlen, det vill säga en uppståndelsekropp. Så det första som sker på grund av att vi vet detta, att vi har en kropp som bryts ner och att vi har en ny kropp som väntar på oss, en uppståndelsekropp, det är att vi suckar. Därför att vi är kvar i den här världen, vi är kvar med den fallna kroppen, vi är också i en värld där det finns en demonisk verklighet, så vi suckar. Men i vers 6 står det: därför är vi alltid vid gott mod. Så är det på den andra sidan. Vi suckar å ena sidan, men å andra sidan så är vi vid gott mod. Fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Så det vill säga, så länge vi bor i kroppen så är vi borta från Gud. Inte i den bemärkelsen att vi inte tillhör Gud, men våra fallna kroppar kan inte leva i en fullständig gemenskap med Gud, därför att vi är syndiga i kroppen. Vi har en pånyttfödd ande, men vi har en syndig kropp. Så länge vi är hemma i anden, så länge vi är kvar i jordelivet, så har vi våra begränsningar. Och vi är inte på det sättet i Herrens närvaro rent kroppsligt. Och det står också i vers 7 där att vi lever här i tro utan att se. Och många säger så här liksom, ja, jag tror inte på någonting som jag inte kan se. Men sen tycker jag de tror ändå på en massa saker som de inte kan se, så att jag vet inte hur allvarligt det är, men Gud som de inte kan se kan de inte tro på. Men vi lever här i tro. Och är det inte fantastiskt att med trons ögon så kan vi se allt? Det står i Hebreerbrevet 11 om Mose, att han såg det osynliga genom tro. Han såg det osynliga. Och så är det. Vad är en uppståndelsekropp? Jag vet inte. Jag kan inte tänka. Jag har aldrig sett en uppståndelsekropp. Jag vet inte vad det innebär. Jag kan bara ta Gud på allvar och se vad han säger om det i sitt ord. Det är allt jag kan göra. Men när jag tänker på det här, vad Gud har förberett för mig. Och han har gett sin ande till mig som ett sigill. Eller som en pant. Som en handpenning. På grund av det så kanske jag suckar, men jag är också väldigt uppmuntrad, för att jag ser någonting i tro. Och i vers 8 står det: men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Så Paulus säger att okej, om jag får ett val så skulle jag hellre vilja vara hos Herren. Ni kommer ihåg kanske också i Filipperbrevet när han har en hel diskussion om det här. Att borde jag liksom inte lämna det här jordelivet nu? Men så säger han att för er skull vill jag stanna kvar. Ni vet ibland så, ja, ryck upp mig här liksom, eller ta hem mig liksom, och låt mig slippa den här världen. Ja, det finns tider då vi kanske tänker det. Men samtidigt säger han att det finns ett syfte till att ni är kvar i den här världen. Det finns en anledning till att jag har satt er här nere. Och det är att ni ska vara en välsignelse för min kropp på jorden. Och det var det som Paulus sa, jag stannar gärna kvar för er skull, inte för min egen skull. Handlar det bara om mig? Okej, hej då. Men det handlar om alla, och det är så vi ska se det. Jag har en del i detta livet. Jag har en del i den här världen, inte världens system, men i den här världen i bemärkelsen att vad Gud har, han har satt sin församling i den här världen. Där har jag en del. Det är därför som jag vill vara kvar. Så vi ser att vi suckar på grund av våra fallna kroppar, på grund av den otillräckliga världen vi lever i. Men vi ser också att vi gläds i detta, därför att alla Guds löften finns där och vi vet att de kommer att uppfyllas. För han har gett oss anden som en pant, en liten försmak på det som komma skall. Men så finns det en tredje konjunktion här i nionde versen. Vi suckade, men vi gläds också. Nu sätter vi därför en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Så vi vill behaga Herren. Är inte det någonting fantastiskt? Behaga Herren. I vers 10 står det, till vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont. Så aha, där ser vi. Kristendomen är som vilken annan gärningslära som helst. Gör vi gott så får vi någonting bra. Gör vi ont så får vi någonting straff. Men när han talar om gott och ont här, så är det inte moraliskt gott och ont, utan det är gott i bemärkelsen att behaga Gud. Och hur behagar vi Gud? Hebreerbrevet 11 kapitel 6. Nej, kapitel 11 och vers 6 säger att vad är det som behagar Gud? Tron behagar Gud. Jag kan leva ett perfekt liv, ett moraliskt liv. Jag kan göra allting rätt. Och i Guds ögon är det ondska. Nej, det kan ju inte vara så. Jo, det kan det vara. Jag kan leva ett liv som inte kanske är fullständigt perfekt i många aspekter. Misslyckas och vad en sak och så vidare. Men det är ändå behagar Gud, för att jag lever i tro. Så det handlar inte om moraliskt rätt och fel, eller gott och ont. Det handlar om jag lever ett liv i tro. Därför att när vi döms i första Korinthierbrevet kapitel 3, så ser vi det att vi döms efter gärningarna. Men då är det inte gärningarna i bemärkelsen att du gjorde så många goda gärningar så nu får du evigt liv. Det står att alla som är där döms efter sina gärningar. Men det står att de gärningar som inte är av Gud, de brinner upp. Så det vill säga allt det jag presterar i min egen förmåga, de består inte inför Gud. Det brinner upp. Men det står att i det mått som jag låter Gud manifestera sitt liv i mitt liv, genom mitt liv, det är också det mått jag kommer att bli belönad. Handlar inte om himmel och helvete. Det är Uppenbarelseboken kapitel 20 och verserna 11-15 med vita tronen. Men här i vers 10, också i Romarbrevet 14-10 och första Korinthierbrevet 3-12-15. Alla de tre skriftställena talar om bemasätet. Det talar om den plats dit vi kommer för att belönas. Och det är inte de moraliska människorna i världslig bemärkelse. För det finns moraliska människor som är ateister. Det finns moraliska människor som är tillhör andra religioner och så vidare. Utan det handlar om de som har behagat Gud. Och hur behagar jag Gud? Genom tro. Men hur får jag tro då? Jo, genom att höra Guds ord i Romarbrevet 10:17. Så hur lever jag i det här? Jo, jag plockar fram min bibel. Jag läser min bibel. Jag säger, men det går trögt. Ja, men det är mycket som går trögt i den här världen. Läs lite till. Disciplinera oss. Och sedan går det lättare och lättare och lättare. Och vet ni, som allt annat, när man lär sig att göra någonting så går det lättare. Och när det går lättare, då är det också så att det blir roligt. Och så kan det vara med ordet, liksom, att vi blir så beroende av det, att vi vill inte vara utan det. Det är inte en börda, det är inte en tvång. Det är någonting underbart som vi vill ha. Och vi gör det som behagar Gud. Så vi ser att vi behöver inte leva som människor i den här världen som inte vet någonting. Eller de tror sig veta någonting, men det är fel. Och de vrider och de vänder på det. De försöker att låtsas som att döden inte finns. De försöker att låtsas som att det här livet vi lever här är allt som finns. Men någonstans där inne så säger skriften i Predikaren kapitel 3 att Gud har lagt evigheterna i människornas hjärta. Och jag har aldrig pratat med någon människa som inte förr eller senare i konversationen avslöjar att man trots allt tror på Gud. Trots allt. Man är arg på honom, man är sur på honom, man är det ena med det andra. Men man relaterar till Gud. Varför? Därför att Gud har lagt evigheten i människornas hjärta. Och därför så ser vi här att när vi vet detta så är det tre saker som vi gör. Vi suckar, tycker att kan inte tiden gå lite fortare så vi kommer härifrån. Men vi är alltid vid gott mod. För jag menar, vad kan hända? Det kan hända en massa hemska saker. Men de hemska sakerna varar inte mer än 70, 80, 90, 100 år. Sen är det slut. Och sen har vi någonting fantastiskt som väntar på oss. Och samtidigt, därför så ärar vi Gud i allt det som vi gör. Därför att det är så fantastiskt. Jag vill inte göra någonting annat än att söka hans vilja. Att hitta det som han vill och har för mitt liv. Så livet bortom döden, det är påskens budskap. Graven är tom. Och det är fantastiskt. Det finns ingenting som är större. Det finns ingenting som är mer fantastiskt i denna värld än just detta. Och ändå förringas det, förlöjligas det och så vidare. Men det är vårt budskap. Och vi vet. Och även om ingen annan vet, så vet vi. Och jag tycker det är bara så härligt, just den här lilla frasen som börjar det här stycket som vi har gått igenom. Vi vet. Och en del människor tycker att vi är arroganta när vi säger att vi vet. Vet du att du kommer till himlen? Ja. Det är ju höjden av arrogans, liksom. Hur kan du säga det? Hur vet du det, att du är tillräckligt god? Nej, jag vet inte alls att jag är tillräckligt god. Jag vet bara att Gud ger evigt liv till alla de som tror på honom. Därför kan jag med tillförsikt säga att jag vet. Och jag vet att min kropp bryts ner dag för dag. Det är ingenting nytt, det är ingenting konstigt. Jag ser det, jag märker det hos mig själv och hos andra. Vågar knappt titta i spegeln längre. Men liksom det är så. Men samtidigt vet jag att det finns någonting som väntar på mig. Som är så stort, som är så fantastiskt. Att ingen människa har sett det, förstått det. Paulus blev uppryckt i tredje himmelen. Vi vet inte vad han såg. Men det stod två saker om honom. Det stod att det ena var att han kunde inte uttala det. Därför att det går inte att uttala sådana ord. En människa kan inte göra. Och sen stod det att han fick inte göra. Fick inte tillåtelse av Gud. Så jag vet inte hur man ska förklara människor som skriver böcker och reser runt i hela världen och säger att de har varit i himlen och de har sett det ena och det andra. Paulus kunde inte tala om det och han fick inte tala om det. Men det kanske har ändrats sedan dess. Men det är väldigt intressant, därför att det är någonting helt otroligt, någonting helt fantastiskt som Gud har förberett för oss. Och vi vet det. Vi suckar, vi gläds, men vi behagar också honom här. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi har delat. Herre, vi tänker på ditt ord som är så rikt, Herre. Varenda vers, varenda ord, varenda stavelse. Ingenting ska försvinna. I Matteus 15, 17 står det att inte en enda prick i lagen ska förgås. Allt det som du har utandat är till nytta för oss, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Och vi ber att du välsignar de här tankarna som vi delade. tala till våra hjärtan. Tack Jesus för allt det vi fick del av idag. Välsigna också gemenskapen vi har efteråt nu. Om det är några vittnesbörd, om det är några tankar och frågor, vad det nu kan vara, välsigna den tiden. Vi vill också be för dem som lyssnar på internet. Det är kanske någon som aldrig har fattat ett beslut för Jesus. Det kan tyckas väldigt långt borta, det kan tyckas väldigt krångligt, men det är väldigt enkelt. Tro på Herren Jesus så du blir frälst. Står i Apostlagärningarna kapitel 16. Om du aldrig har gjort det, ta en stund i ditt liv när du funderar över detta. Om den helige ande har övertygat dig om att du är en syndare, därför att det är den helige andes verk i denna tid och i denna värld, och vi är alla syndare. Men du förstår det. Du förstår också att Jesus blev syndoffret. Det är påskens budskap. Han blev detta påskalamm som judarna hade och slaktade varje år, som symboliskt pekade framåt mot att Messias skulle komma. Guds lamm som borttager världens synd, sa Johannes döparen i Johannes 1:29. När du kom, då hände någonting. Du tog världens synd på dig. Du dog för våra synder. Allt vi behöver göra är att tro på detta, att det var för min skull som du kom och som du dog. Om du tror på detta, om du tar emot detta i ditt liv, så blir du frälst. Det är en gåva som inte kan köpas. Det är en gåva som inte kan förloras. Det är en gåva som inte kan förändras. Nu har vi gåvan när vi har fått den, och nu får vi leva med den. Nu kan vi upptäcka den mer och mer i gemenskapen med andra kristna. Men om du inte har gjort det, ta en stund och gör upp din sak med Gud. Därför att döden är en verklighet. Förr eller senare så kommer den till oss. Och har vi inte gjort upp vår sak med dig, då har vi en evighet frånskild dig. Bibeln kallar det för helvetet. Om vi har gjort upp vår sak med dig, då har vi en evighet i gemenskap med dig. Bibeln kallar det för himmelen. Och vi tackar dig för det, Jesus. Och vi ber att du gör upp din sak med Herren. Och om du har gjort det, hör av dig till oss. Besök oss, eller gå till någon bibeltroende församling där du kan börja växa i nåd och kunskap om dessa ting. Vi ber dessa ting i ditt dyra namn, Jesus. Amen.